tid sedan så fick jag en märklig rekommendation på min YouTube första sida. Det var en predikan från en amerikansk baptistkyrka med titeln I, Robot. Jag klickade naturligtvis. Och så satt jag där i kanske en halvtimme och lyssnade på pastorn i videon av modell halvkass webcam. Han tog avstamp i science fiction-litteraturen som han växte upp med och diskuterade utifrån den artificiella varelsers relation till människan och bredde därefter ut sig för att prata om människans jag och hur det står i relation till Gud. Jag kommer inte ihåg hooken exakt, det var någonting typ vi är alla robotar som strävar efter att vara fria men vi har lite svårt att hålla isär det där jaget från vår egoism och det, jag vet inte det. Det var i alla fall kantboll på att jag fann Jesus där och nu vill jag se mer content i gränslandet mellan Isaac Asimov och Johannes Döparen, men det verkar vara en väldigt smal nisch. En smal nisch rör vi oss också i här i Obiter Dictum, podcasten om det höga i det låga, och vi som kan prata om I, Robot, men utan hoppet om att få förenas med Herren i evigheten är jag, som heter Billy Rimgard, och min kollega Tobias Nordström.
Hallå där. Kul att du börjar med Asimov och iRobot, för jag läser just nu en bok som är, man får säga, någon slags kritik eller åtminstone argument runt The Three Laws of Robotics. Och det är den kanske den absolut mest störda bok jag har läst.
Den absolut mest störda bok du har läst.
Ja.
Då har du inte, räknar du även med A Crack Up at the Race Riots av Harmony Korine?
Ja, men alltså det är mer liksom någon slags Marquis de Sade-bok. Liksom. Sodoms 120 dagar i bokform. Mm. Den heter The Metamorphosis of Prime Intellect. Och handlar om en värld då där en AI har byggts som har gjort hela skapat en slags utopi för hela mänskligheten. I och med att den är liksom programmerad att följa The Three Laws of Robotics, som de har beskrivits av den här AI-skapare. Och då inser liksom roboten direkt att så här, vänta nu måste jag se till så att ingen människa dör och ingen liksom, alla får som de vill, jag måste lyda det de säger, allt det där. Och det resulterar ganska snart i att mänskligheten då lever i en ganska, eller väldigt artificiell värld där varje behov tillgodoses av prime intellect och ingen människa någonsin dör utan lever århundrade efter århundrade. Och det de här människorna gör då, eller vissa av dem ska väl sägas, det är att de börjar med hobbyn death sports. I och med då att det enda sättet att, alltså man kan fortfarande känna känslor, men typ sådär att äta gott eller ha sex eller något annat som är njutningsbart, det är kul kanske de första 20 åren. Men sen inser alla att smärta och rädsla, det är de riktiga känslorna. Det är det enda som finns kvar som får oss att känna som människor. Och då blir de så kallade death jockeys som utsätter då varandra för de mest hemska saker för att känna sig levande, så att säga. Och den här boken innehåller då väldigt, väldigt grafiska skildringar av vad de gör med varandra helt enkelt.
Okej. Låter lite som i Alistair Reynolds-världen. I Chasm City så finns det ju några som hoppar så här wingsuits ner mot en någon form av brinnande vulkan. Eller det som är The Chasm, alltså någon form av öppning i marken med lava. Och så gäller det att liksom vika undan så sent som möjligt. Och det gör de ju bara för att få känna någonting. Därför att deras liv är inte ändliga.
Men det är starkt rekommenderad läsning, The Metamorphosis of Prime Intellect. Om man liksom så här tycker att goren är för mycket, så går det liksom att hoppa fram, skumma den. För att det finns väldigt mycket intressanta tankar och utforskanden av liksom just den typen av moralfilosofi som uppenbarar sig när, vad finns det för konflikt mellan att en människa utstår enorm smärta och The Three Laws of Robotics till exempel? Eller så här, att The Three Laws of Robotics innebär också att rädda typ barnmördare, våldtäktsmän och andra. De ska ju också får inte dö, och de ska Prime Intellect lyda under också, för att de är också människor, så att säga.
Är det här någon form av undrar om det har föregått av någon form av marknadsanalys här, där man ser att det här går ju att sälja någonstans i gränslandet mellan Squid Game och heter den Prime Suspect.
Ja, fast den här boken är, den har inte sålt särskilt bra. Den är självutgiven från 1995 och är väl mer så mytologisk. Jaha. Bland äkta sci-fi heads, för att den är så vrickad och intressant på samma gång.
Okej.
Den har liksom, den finns gratis i digital form av författaren själv, så att det är bara att ladda hem och läsa om man är sugen.
Min fördomsprofil gick helt offside.
Ja, jag blev liksom nyfiken. Den finns liksom att köpa i tryckt form också, så om man vill stötta. Han hade en tipjar när han släppte boken. och vad heter det, i slutet på 90-talet, när han la ut den online. Den skrevs som sagt 95, men så sipprade den ut på nätet i andra halvan av 90-talet. Och han, det var någon intervju jag såg att han hade dragit in typ $500 eller någonting på den där tipjaren. Så han sa att it's not a viable income.
Ja. Vad kan det vara?
Du, jag såg en rubrik som fick mig att haja till. Och det, om det finns en plats där vi diskuterar rubriker som får en haja till, så är det väl just Obiter Dictum 2025.
I flödet, ja, är vi.
Minns du Lost?
Har ett vagt minne av det som en formativ del av våra mid-20s.
Ja, du minns att det är ett plan som kraschar i Lost.
Ja.
Fyllt med droger. Flugit av
Oceanic Airlines
815. Mr. Echos brorsa, va? Ja, det finns det. Jag hade glömt att det är till plan som kraschar.
Ja. Du menar det planet?
Ja. Det finns beröringspunkter, för vi ska prata om ett knarkplan. Vet du hur mycket kokain den brasilianska federala polisen beslagtar varje år?
Nej.
74,5 ton.
Åh, satan. Det är några lastpallar.
Ja, det är mycket näskaffe. Heter det? Det här lärde jag mig efter att ha läst artikeln med rubriken Pilot dies after plane carrying nearly 200 kilos of SpaceX branded cocaine crashes in remote Brazil. ja, det finns mycket, mycket att botanisera i där, såklart. Men det är helt enkelt ett knarksmugglingsplan som kraschade på ett fält i Brasilien. Och piloten hittades död några meter från planet, så någonting har väl gått fel. Det är inte det som är det unika här, utan det är ju att det är SpaceX-branded cocaine man hajar till på.
Ja. Det väcker frågor. Fler frågor än svar, ger mig den där rubriken.
Verkligen. Alltså, kommer du ihåg i The Wire så kallar de ju knarket för WMDs.
Just det.
Alltså så här, det är ju branding då, men att de liksom så här döper knarket till roliga saker. Samma sak är en syra. Har man ju sett tryckta med Nike-loggan och annat. Eller alla möjliga former och färger.
McDonalds-M-et har väl förekommit på ecstasy-tabletter och sånt.
Exakt. Så det är ju inte liksom nytt, den här typen av grejer. Men det finns ändå någonting kul i... För det som är det ju, det är liksom bricks med inplastad kokain då. Och sen har någon bara slappat på en SpaceX... sticker på varje tegelsten. Men det finns ju en kittlande tanke i att liksom använda rymdindustrin som liksom en måttstock för a good high på något sätt.
Ja, verkligen.
Det är skjuts i grejerna, helt enkelt.
och det är någonstans också så här, det finns någonting kul, tycker jag, i att den här Alltså så här branding och varumärkeskännedom och det här värdelösa, abstrakta materian som är varumärkeskännedom och så här, hur är det här bra för ditt varumärke? Alltså hela det surret. Det är jättekul tycker jag att man också sitter i någon kartell någonstans och bara SpaceX, de är på tapeten. Så här, ja, jag var på en mässa. Jag fick 100 klibbor här. Ja, men perfekt. Det här blir vårt SpaceX-knark. Det här är att man liksom bara lätt och ledigt anammar olika typer av coola brands och ja. Har något.
Verkligen. Jag pratade om Metamorphosis of Prime Intellect. En boken jag läste innan den skulle jag prata lite om nu. Den hette Katabasis. Vet du vad Katabasis är?
Nej.
Det är något slags mytologiskt ord för att resa genom helvetet. Den är skriven av den väldigt hypade författaren R.F. Kuang. Som släppte häromåret två väldigt uppmärksammade böcker. En som heter Yellowface som utspelar sig i litteraturvärlden där en person stjäl ett manuskript och låtsas att det är hon som har skrivit det. Vad heter det? Och sen den andra väldigt uppmärksammade boken var Babel som många menar snuvades på stora litteraturpriser för att den har kritiska skildringar av Kina i sig. Hur som helst, Kuangs nya bok då, Katabasis, är en urban fantasy-bok som utspelar sig typ tidigt 90-tal. Den röda tråden i den här podden. Det är helt irrelevant för handlingen. Jag tror att
du har ju gått loss på liksom, citat, min generation här i ett antal poddar. Jag har fått DMs om att jag måste sätta dig på plats. Så jag tänker att nu när det är du som för tredje gången på en kvart, när jag droppar 90-talet, så vill jag liksom bara påpeka att vi är lika goda kolsupare.
Ja. Kuang är också född 96, så att det, vad heter det? Det finns någonting här. Hur som helst, det är helt irrelevant för handlingen att den här boken utspelas på 90-talet. Jag tror att det bara är för att slippa involvera tech i boken, sa hon ut, satt den där. Den handlar om, det är en värld ganska lik vår där man kan plugga magic på universitetet. Helt enkelt då, en slags magi där du kan göra häftiga saker. Vissa menar att det här är porten till den största sanningen, andra menar att det här är, vad ska man säga, underhållning. Alltså det är lite oklart exakt hur kraftfull den här magin är. Det som är tydligt är att den är ganska temporär och att den drivs av paradoxer. För sättet man bedriver magi på då är att man ritar pentagram och formler med kritor som är gjorda av fossiler, för de innehar då någon slags historisk makt för att det är uråldriga döda djur man använder på något sätt. Och sen skriver man då paradoxala formler och annat, vilket helt plötsligt upphäver verkligheten på olika vis. Idén i boken är liksom att paradoxen innehåller någonting som inte funkar i världen, och därför så blir allting möjligt genom paradoxen. Helt okej bok. Det är inte därför jag vill prata om den, utan för att den har ju då jävligt mycket paradoxer i sig. Och jag insåg när jag läste boken att man gillar ju paradoxer. Har du någon favoritparadox?
Oj, en favoritparadox. Bara dra den ur
ja, det är mycket begärt såklart.
Ja, det är ju väldigt mycket begärt. Jag tror inte jag har någon som... Jo, den här. Den här gillar jag. Nu ska vi se. Allt jag säger är en lögn.
Ja, The Liar's Paradox, en riktig klassiker. The statement is false, brukar man ju ha den på engelska.
Just det. Ja, för den gillar jag för att den är så, alltså så här, den är så kort och kärnfull, och man tänker att det här är väl ingenting. Men sen när man börjar liksom tänka på den, då kan man tänka på den hur länge som helst, för att den går inte ihop.
Ja. Och det är lite i paradoxens natur ju att det inte går ihop. Och jag tycker att så här, The Liar's Paradox, alltså den, allt jag säger är lögn, den är ju bra för att den belyser någonting väldigt viktigt med paradoxen, nämligen att den ofta ligger i språket. Att så här, liksom, det är ju egentligen där, i och med att det bara är en ren abstraktion av hur språket fungerar, så är det ju liksom inte nödvändigtvis någonting som liksom är, vad ska man säga, förankrat i den fysiska världen, utan det är mer bara ett kryphål i språket på något sätt. Vad heter det? Andra berömda är ju liksom Fermis paradox, som vi pratar mycket om i podden. Theseus skepp är ju en klassiker. I boken förekommer väldigt ofta Achilles och sköldpaddan. Känner du till den?
Nej. Inte rakt av.
Nej.
Men man har ju väl hört om Achilles och man har hört om en sköldpadda.
den bygger på en idé då om att en sköldpadda och Achilles tävlar i vem som springer snabbast till en plats. Sköldpaddan får ett försprång. Men Achilles är ju mycket snabbare såklart. Men problemet är då att varje gång Achilles kommer i kapp sköldpaddan, så har ju sköldpaddan hunnit röra sig framåt lite till. Så när kommer Achilles egentligen i kapp sköldpaddan? För varje gång Achilles kommer i kapp sköldpaddan, så har ju sköldpaddan hunnit flytta sig lite framåt och lite framåt och lite framåt. Så i paradoxen då, så kommer Achilles aldrig i kapp sköldpaddan. I och med att sköldpaddan är i rörelse framåt, så att säga. Men det jag ville prata om var, vad heter det, eller min favoritparadox vill jag dra först också. Det är en version av farfarsparadoxen som var med i en tysk sci-fi-serie jag såg för några år sedan. Jag tyckte att den var mycket mer mindfuckig version. Farfarsparadoxen är ju klassiken att om du reser tillbaka i tiden så kan du potentiellt sett bli din egen farfar då, om du ligger med din farmor, så att säga, att bli din egen pappa eller whatever. Men jag hade liksom inte fattat det paradoxala i den förrän jag hörde en annan version av den som handlar om ett matteproblem. Och det är att du är en mattestudent som försöker lösa ett matteproblem. Och sen så besöks du av dig själv från framtiden som förklarar, löser problemet åt dig, berättar, det här är lösningen. Ah, perfekt, du skriver ner lösningen. Nu kan du lösningen på matteproblemet. Sen i framtiden då, så reser du tillbaka i tiden och berättar för dig själv, ger dig själv lösningen på matteproblemet. Och då är paradoxen så här, var kommer lösningen ifrån? Någonstans måste ju lösningen ha uppstått. Men det gör den ju inte, i och med att det är bara att du får lösningen av dig själv från framtiden, och sen i framtiden reser du tillbaka och ger dig själv lösningen. Den har liksom skapats ur ingenting på något sätt.
Just det.
Kul att tänka på. Men en paradox då som dyker upp i slutet av den här boken, no spoiler, är en paradox jag aldrig har hört talas om, som jag ändå tyckte hade någonting. Det är Olbers paradox, eller Olber, han var tysk tror jag. Det är en paradox inom kosmologin som handlar om det faktum att natthimlen är mörk. För det är Olber då, Heinrich Wilhelm Olber, det han författade. Det här, han var inte först med att tänka det här, men han var först att liksom skriva ner det och har liksom fått crediten för att det här är en grej. Det var att om universum då är oändligt stort, och det finns oändligt många stjärnor, då när vi tittar på natthimlen, om vi kan se tillräckligt långt, så borde det finnas en stjärna där. Förr eller senare borde blicken möta en stjärna. Och den stjärnans ljus borde resa mot jorden. Vilket innebär att från varje punkt på natthimlen borde ett ljus från en stjärna som är i paritet med vår sol nå jorden. Så varför är natthimlen svart? Varför är den inte helt vit eller liksom gul eller upplyst av alla dessa stjärnor? Och det här är ju då någonting som man på riktigt har liksom brottats med inom astronomi och kosmologi och fysik. För att förstå liksom så här, varför att det finns en poäng här. Varför är natthimlen svart? Och det finns då lite olika förklaringar. Men det intressanta är att det än idag liksom inte finns en enhetlig förklaring som alla är helt överens om. En grej som de flesta är med på är liksom att universum expanderar och det gör att avståndet mellan alla stjärnor ökar. Men då uppstår också ett problem man har skaffat sig mer och mer kraftfulla teleskop. För då har man insett att när man tittar på de här utrymmena på natthimlen som är svarta och man kan ha ett jättekraftfullt teleskop och se tillräckligt långt, så är det inte svart där. Utan då finns det helt plötsligt massa galaxer och grejer där också. Så att även om universum expanderar så finns det ljuskällor överallt. Och då är det då liksom så här, vad heter det? Det finns liksom som två läger genom århundradena av vad förklaringen är. Och de här två lägerna finns kvar då än idag. Även ifall den liksom mest aktuella förklaringen finns i det ena lägret. Och det ena perspektivet är att himlen är täckt av stjärnor. Det är stjärnor överallt på himlen. Men det finns andra saker då som gör att det är mörkt. En tidig förklaring var till exempel att ja, men det finns massa moln av damm och annat som hindrar ljuset från att nå jorden. Men det har man senare då lyckats motbevisa att om det fanns moln som tog upp då ljuset, då borde de här molnen lysa istället. Så då borde vi se dem, exempelvis. Och då är det snarare liksom så här att ljuset förskjuts, det kallas för röd förskjutning. Att liksom så här det handlar mer om begränsningar i människans öga. Att ljuset när det når oss till slut är på en frekvens som vi inte kan se. Och därför, alltså att om man tittar med infraröda mätverktyg eller annat, då är helt plötsligt himlen ljus. Det är bara att för människans öga så är den mörk, så att säga. Men det roliga är då att det finns ett annat läger som också än idag liksom finns kvar, som är då de som menar att anledningen till att det är mörkt, det är för att det är glest. Alltså det är inte stjärnor överallt. Och liksom så här, om man kollar på Wikipedia så ser man liksom att så här, det är liksom långt in på 1900-talet så kommer det nya förklaringar från liksom båda lägren om varför natthimlen är mörk. Alltså de kan inte helt enas. Och jag tyckte att det fanns något där i liksom en paradox där det finns liksom teorier och idéer och förklaringar men ingen enhetlig sanning, så att säga, varför det är på det här sättet.
Spännande. Men alltså grejen är så här, jag tänker ju lite så här. Om jag tänder min helljuset på min bil här, varför kan inte du se det? Det är ju, alltså, bara rent så här praktiskt så tänker jag att så här, ja, det kanske lyser överallt, men liksom, okej, om vi gör det på jorden så då finns det ju massa kurvatur och sånt på planeten som gör det ännu svårare att se, såklart. Men sen nu när jag börjar tänka på det så är det ändå så här, de här stjärnorna som vi ser och som lyser såklart liksom i kala vagnar och allt möjligt, de ser vi ju supertydligt. Mm. Och de är ju också skitlångt bort. Liksom. Mm. Varför ser vi inte fler då? Ja.
Mm.
Intressant.
Ja, så sagt, det finns jättemycket liksom forskning och grejer som förklarar massa saker i det här. Så att det är ett kul kaninhål att hoppa ner i om man tycker det här sånt här är spännande och intressant. Olbers paradox är bara att googla upp.
Mm. Vi ska tillbaka till jorden nu, tänkte jag. Nu har du pratat om liksom de stora intellektuella problemen. Vi skulle kunna liksom öppna en bok här med Wittgenstein och prata om språk och paradoxer i flera timmar.
Jag vill ändå säga att jag slängde in SpaceX-kodat kokain där i mitten. Så att
det gjorde du. Det gjorde du. Jag ska plocka ner det här några snäpp, tror jag. Vi ska prata om en stor skandal i en liten del av internet. Giacomo Turra, känner du till honom?
Nej.
Jag förstår det. En fusion-gitarrist, en jazz fusion/rock-gitarrist, en virtuos, en ung, snygg kille som är med ett med sitt instrument och publicerar overkliga riffs på Instagram.
Jag måste erkänna en sak, att jag, trots att jag har jobbat några år som musikjournalist, inte helt införstådd med vad fusion är.
Nej. Undrar om de som pysslar med fusion är helt införstådda med vad fusion är.
Jag får ju liksom en bild i huvudet av liksom så här rytmusjazz som låter helt ointressant. Är det det?
Vi låter skapa oss många ovänner här. Ja, men om tradjassen, den vet vi hur den låter. Mm. Liksom. Lite halvrökigt rum med liksom en jazzsättning. Det hör vi hur det låter. Fusion i min värld är ju liksom närmare symfrockhållet, där det liksom växlas taktarter. Det är, alltså, själva ordet fusion står väl för liksom att det är blandningen mellan rock och jazz.
Ja, det är just rock och jazz som har fusat.
Ja, exakt, exakt. Mm. Så att det, men det har ju fortfarande de här elementen av improvisation och liksom att alla är virtuoser på sina instrument, så att liksom det kommer ske trumsolon, det kommer finnas en blåssektion som gör sin grej och så vidare. Typ så. Men det är ju en extremt bred pensel jag använder nu. Men skicklighet står det väl för någonstans. Du spelar inte fusion, alltså punk kan du kan köpa en gitarr idag och spela punk imorgon. Du kan inte köpa en gitarr idag och spela fusion imorgon.
Nej, du ska helst ha gått på en musikhögskola i min bild också.
Ja, exakt, exakt. Jag har faktiskt pluggat en gång med en fusion-saxofonist. Han hade gått på musikhögskola i Los Angeles och nästan blivit utslängd den dagen när han hade glömt sin så här studentlegitimation och gick fram till vakterna som var utanför universitetet och sa så här: I forgot my leg. Och de bara, we got a live one. Typ. Men det var en märklig detour. Nu ska vi prata om Giacomo Turra. Men så här, det finns ju en speciell typ av musikpersonlighet idag som varken tillhör, vad ska man säga, musikproducent YouTube. Alltså, lär dig spela gitarr, lär dig mixa, låt oss testa den här nya synten. Det är inte i det communityt, men det är heller inte en artist, utan det är någon slags mellanting i ett TikTok-Instagram-format där man lägger upp klipp då som är korta och ja, gör sin grej så.
Är det liksom studiomusiker eller vad är...
Ja, nej, men alltså det är väl, de måste väl ha ett starkt varumärke också. Alltså, och ha personlighet och så vidare. Och Giacomo Turra är väl liksom, men han är nya TikTok-generationens gitarrhjälte. Mm. Där de gamla gitarrhjältarna spelade i band. Slash var en gitarrhjälte. Giacomo Turra är liksom 20-åringarnas gitarrhjälte.
Mm, okay.
Har vi satt scenen då?
Mm.
Men Turra, hans inlägg har ju miljontals visningar och liksom han tjänar mycket pengar också på att de här, hans improviserade jams då, släpper han också som... För gitarrister kan köpa såna här, vad heter det, tabulatur tror jag det heter, tabs, som alltså visar hur man håller fingersättningen för att kunna spela de här styckena, och de säljer han då, så att han har en Patreon och liksom tjänar massa pengar på folk som sitter hemma och vill bli lika bra som honom och då köper noter och finger, ja, instruktioner för hur man spelar det här helt enkelt. Så.
Kul!
Ja. Ända till den dagen som man började syna Giacomo Turra i sömmarna.
Jag måste ändå säga att det finns ju någonting i att det är där musikvärlden lever idag. Det är där liksom pengarna finns. Sälja instruktionsböcker.
Ja.
Det,
ja. Ja. Ja, det har något. Nu började det dock, alltså på olika gitarrforum, på Reddit, så började det studsa upp lite trådar. Där det var så här, Giacomo Turras senaste video Påminner inte det om det här? Och en länk till någon annan sån här Instagram, TikTok, gitarrist med 127 views som spelade ett identiskt stycke för 2 år sedan, ungefär. Så bara, jo, det är ju likt, men jag menar, det här det är ju ett improv-jam, liksom. Det kanske inte är så konstigt, bla bla bla. Så bara, ja, men du vet, det, är det lite för likt och så vidare. Efter ett tag så släpptes det en bomb när det var en youtuber, en gitarr-youtuber som hade publicerat en analysvideo och jämfört då en uppsjö av Giacomo Turras filmer mot då olika, vad ska man säga, amatörer, alltså jätteskickliga musiker, men liksom inte TikTok-profiler så, utan det var liksom aldrig mer än 200 views. Och han hade ju alltså kopierat dem där in i minsta detalj. Så att det som han kallade upp som så här morning improv, och han sitter i frukostbordet med en gitarr och sitter och lirar någonting som är asfett liksom. Det var i själva verket då någonting som han hade tagit från någon annan, repat för att kunna liksom reproducera perfekt. Och sen släppt som sin egen improv, och några dagar senare så bara, många som hörde av sig ville ha instruktionerna för hur man lirade min breakfast improv här, nu säljer vi dem. Så. Och det som liksom alla sa sen nu, att han är ju så otroligt tekniskt skicklig, han är ju liksom vår tids gitarrvirtuos. Så här, varför har han betett sig så här? Varför liksom snor han andras? He's clearly capable of playing his own stuff, du vet, den nivån. Ja, ända till då en youtuber som heter Rick Beato som har... Han känner jag till. Ja, och han har ofta så här långa intervjuer med så här David Gilmour eller med...
Ja, men också med... Alltså, jag skulle säga, det är väl mer... Den här personen spelade backing lead guitar på Panteras fjärde album. Alltså det är mycket sådana liksom obskyra människor från musikvärlden.
Så är det också. Men långa intervjuer med gitarrister kan man säga att han gör. Och han gick ut i en video och berättade att han hade ju bjudit in Giacomo Turra, för han tyckte ju att det här var ju fett att ha en från den yngre generationen. Men efter att ha spelat in den, för de här intervjuerna går till så att de sitter och snackar om liksom instrumentet och hur de har lärt sig, och då sitter ofta den de intervjuar med gitarren i knät och lirar lite grejer samtidigt. Så här, men du, när du gör den här grejen som är så känd för dig, så här, när du brukar gå upp till den här tonen i dina solon, så här, hur liksom gör du det? Och så här, ja, men då sitter de och lirar där och visar så här, hur de tänker och berättar storyn bakom varför de gör sånt och så. Men den här Giacomo Turra-intervjun var de tvungna att ställa, för han var inte bra nog att spela.
Oj!
Så Rick Beato berättade det i en video att alltså han var här och vi kunde inte publicera det, för han var inte bra nog för den här kanalen typ. Så är han ens tekniskt skicklig, eller är han väl bara väldigt, väldigt bra på att reproducera då andras grejer? Giacomo Turra själv, han har... Man kan säga att han har tagit det här med en klackspark, för hans 2,5 miljoner följare på TikTok, de vet ju inte om vad som sker i någon nischad del av musik i YouTube. Så han kör på, kan man säga. Han kör på. Det kom någon halvhjärtad ursäkt på Twitter, typ att han kanske har inspirerat för mycket av andra och så. Men ja, han lever sitt liv, kan man säga. Men hela det här... Det finns liksom inget tydligt avslut på dramat då, eftersom så här, de här riktiga upphovspersonerna, de kommer ju inte bli kompenserade typ. Det har ingen sagt någonting om. Jag menar, han kör på sin kanal på TikTok och så vidare. Men det som har väckt liksom tanken i mig är liksom så här, det här beteendet är ju egentligen inget nytt. Alltså så här, om du var ett litet demoband på 90-talet och skickade in din demo till ett skivbolag, vad stoppade de från att sno din låt och ge ut med någon annan artist? Det har ju skett många gånger. Mm. Timbaland snodde ju hela Nelly Furtados Do It från en demoscenmusiker, Janne Sunni, en finländsk demoscensnubbe som bara fick hela sin låt rippad av Timbaland och blev en hitsingel med Nelly Furtado. Och bara, unlucky, vad ska du göra? Liksom? Du kan inte... Timbaland gör som Timbaland gör. Och det är ingen som har hängt Timbaland. Eller ja, det kanske är. Men det är ju liksom inte... Det finns ju ingen som har gått ut för att cancella Timbaland för att han liksom tog demoscens musik bara rakt av. Medan då Giacomo Turro ska hängas högt. Och det är väl, liksom, ligger väl i linje med det här att du som content creator i den nya världen av Instagram, TikTok och YouTube och Twitch, där står du alltid, du är alltid du som person som är där. Det är, mm. du är inte det stora onda skivbolaget, du är inte du är inte Timbaland, utan du är Billy Rimgard. Och nu jävlar ska vi hänga Billy Rimgard för att han har gjort fel. Så här.
Skammas ska han göras.
Ja, men exakt. Och någonstans så är det väl då så här, det som folk tycker kanske är värst är väl det här att han så här han inspirerar folk, han var en förebild, det är många som har plockat upp gitarren tack vare honom, jada jada bla bla bla, och så visar det sig att det liksom inte bara så var hans breakfast improvs rippade rakt av från någon annan, utan han var heller inte särskilt bra på att spela, utan allt var en fasad. Liksom.
Det är han inte heller först med i musikhistorien, kan vi också säga. Att,
exakt.
Stor fast man inte är så bra, det...
exakt. Men det finns ju många som inte har sjungit på sina egna låtar.
Ja.
Som J-Lo, alla J-Lo-album där det är Ashanti som sjunger i refrängerna, alltså fan, ja.
Lars Ulrich är väl en sån klassiker att liksom så här, alla som kan någonting om att trumma är liksom överens om att Lars Ulrich är en ganska kasstrummis. Men det hindrar liksom inte honom från att vara trummis i ett av världens största band.
Nej. Men så på, liksom på ena sidan så tycker jag det är helt vidrigt den här Vilda Västern-grejen där det inte finns någon heder om man bara snor från, alltså content creators som snor från andra content creators typ, tycker jag är helt vidrigt. Men på andra sidan så är det ju lite bara så här, ja, det är som det alltid har varit. Att man nästan vill posera i att vara helt oimponerad av den här debatten.
Ja, men jag förstår verkligen exakt vad du menar. Alltså, det finns ju någonting sunkigt i det. Alltså, just den här har jag inte följt, men det har ju varit liknande... Jag har hängt med någorlunda liknande förtalsanklagelser mot många så här YouTube-essayister. Så att de då har snott rena formuleringar och resonemang från andra YouTube-essayister som då är mindre liksom, och ja, visat liksom att det här är rena kopior. Och jag är liksom så här, det finns ju någonting oärligt i det kommer man ju inte undan. Just i att så här, låtsas som att så här, det här har jag kommit på när man själv vet att det har jag inte alls. Men samtidigt så som du är inne på så är det ju, alltså jag är också för att sno andras idéer. Alltså jag tycker ju verkligen att så här, jag pratade någon gång i något avsnitt av Speljuntan om liksom att jag är okej med att folk snor spel från varandra. Folk kopierar ett spel. Alltså då menar jag inte piratkopierar, utan att du har utvecklat ett spel. Jag tittar på det spelet och bara, oh, det där spelet ska jag också göra. Och så gör jag ett exakt likadant spel. Att jag var fine med det, och det var ganska, fick en hel del upprörda svar på det, att säga, det är ju stöld liksom, så här, det är ju, hur ska de kunna leva på sitt spelskapande, men liksom så här, jag är ju bara all for att idéer är liksom up for grabs. Alltså, och i väldigt vid bemärkelse. Det ska liksom inte... För grejen är så, alternativet är ju att alla äger allting. Och det är inte bra. Det liksom innebär... det blir liksom bara juridik av allting ganska snabbt då. Och liksom så här, berättelser, melodier, idéer, datakod, vad det än är. Det är liksom inte någonting som är liksom unik egendom. Alltså jag är liksom kan se att det finns vinning i att man till exempel skyddas att någon inte stjäl ens bil. Men att du har en idé till en bok eller någonting och någon stjäl den eller en låt eller vad det nu än är. Kör på. Gör 16 000 likadana spel och sen se vad som föds ur det. Skriv 16 000 likadana låtar, stjäl, riff och så vidare. Och sen är liksom allting bara en del av en pågående process som rör sig någonstans liksom.
Men det oklädsamma blir väl just det här om man påsar som...
Ja.
Jag vet inte vad en bra liknelse skulle vara. Just det, att man påsar som att man är bara den här sköna duden som plockar upp sin gitarr och dricker sitt morgonkaffe och lirar det här otroliga riffet. Liksom. Om det är liksom det man säljer som sanningen och så visar det sig att det är inte sanningen. Ja. Så här, jag vet inte vad som skulle vara jämförbart. Tänk, ja, men så här, folk som lyssnar på den här podden har liksom ett förhållande till podden. De liksom utgår från att vissa saker är sant. Skulle det komma fram att varken du eller jag har öppnat en bok de senaste 10 åren, så då händer ju också någonting med podden, tänker jag.
Jo.
Om vi har suttit här och pratat om böcker och vi pratar om läslistor och du har fantasyprojekt och så vidare. Och sen så visar det sig att allting det var bara liksom en pås. Vi läser inte. Det skulle ändå... Det är inte samma sak i och med att här... Jag tycker ändå det värsta är de här riktiga musikerna, eller vad man ska säga. De riktiga, de som med 200 views som har gjort någonting, en faktisk improv, och sen så får de den liksom snodd not för not. Liksom. Där finns ju en annan aspekt. Men
fast det skiter jag fullständigt i. Alltså, jag har ett problem med personen som säger jag har kommit på det här, men den har inte kommit på det. Därför att det är liksom en lögn. Men att du råkar få din grej snodd, det är bara tough luck, känner jag. världen, universum är orättvist. Timbaland får en hit när han har snott din grej. Och det är rövigt av Timbaland att han inte säger jag snodde den här grejen. Men liksom, så det är inte synd om dig för att din version av låten inte blev en hit. Eller inte synd om dig för att du bara fick 200 views. Så är det.
Nej.
Det, tyvärr.
Ja.
Men jag håller med om att det finns ett problem om vi skulle avslöjas med att vi inte har läst en bok. vad heter det? I och med, och då, även där, just för att så här, det bygger ju på... Det är det här liksom det klassiska kontraktet mellan, oavsett om det är en musiker eller om det är en poddpratare, så finns det ett kontrakt mellan att så här, jag sitter inte och ljuger för dig, för att då är det ju inte, då skulle det bli någonting annat av det, så att säga. Det är liksom den här överenskommelsen på något vis.
Men vi skulle också bara kunna köra på, därför att det finns garanterat många som lyssnar som bara så här, jag läser inte, jag är bara här för att få höra om Nibiru, som bara skiter i det. Och det är väl kanske så, liksom, de här, alltså följarna till Giacomo Turra på TikTok, de skiter fullständigt i vem som har skrivit olika riffs eller något sånt där. De vill ha goa 40 sekunder fusion riff i sitt flöde.
Mm.
Och sen var det kommer ifrån är skitsamma.
På tal om Nibiru.
Mm.
Det finns nytt hopp.
Finns det nytt hopp?
Kort recap då för nytillkomna lyssnare. Nibiru, vi pratade om det här för massa år sedan en hel del. Då var Nibiru ett återkommande inslag. Sen har det varit tyst ett tag. Nibiru då, eller Planet X, är en idé, konspirationsteori, fantasi, kalla det vad du vill. En idé om att en stor planet kommer att krascha in i jorden. Den här idén kommer från början från en människa som heter Nancy Leader, som påstår att hon har kontakt med utomjordingar i Zeta Reticuli-systemet genom ett implantat i hjärnan som de här utomjordingarna har satt in, och att hon då har fått reda på att en stor himlakropp, en planet, kommer att krascha in i jorden, helt enkelt. Och att det har då funnits massa som har spunnit vidare på den här idén och menar att så den här planeten finns redan i solsystemet och den är hemlig och den hålls hemlig av NASA, etc., etc.
Det var ju liksom, det var ju där, när vi drog igång podden så var det där konspirationsteoretikerna var. Ja. Att vi får inte reda på att Nibiru är på väg. Och sen gick de ganska fort över till att säga att Sandy Hook-skjutningen var orkestrerad av regeringen. Ja. Alltså, så här, det spårade ur ganska fort därifrån. Man längtar lite tillbaka till tiden när skräcken för en Nibiru...
Ja, innan vi hade tagit präglade. Sandy Hook-steget så att säga.
Japp.
Hur som helst, nu då... Så har forskare kan ha hittat en ny planet i solsystemet.
Ooh.
Och de kallar den planet Y. Det är så här, det finns ett område i solsystemet som heter Kuiperbältet. Som är i vårt solsystems yttre del. Det är där till exempel Pluto finns, som ju numera då inte är en planet. Jag blev också, när jag läste om det här, jag blev chockad över hur liten Pluto... Jag visste att Pluto var liten, men Pluto är alltså 0,2% av jordens massa. Pluto är pytteliten. Den är liksom mycket mindre än månen, exempelvis.
Ja.
Och helt plötsligt så kände jag bara, ja, men för första gången kände jag att det är superrimligt att det här inte räknas som en planet.
Den jäveln har fått för mycket tid i rampljuset.
Verkligen. Men Pluto då finns till exempel i Kuiperbältet, och det finns liksom mycket skit i Kuiperbältet. Men genom att då studera hur olika objekt rör sig i Kuiperbältet, så har man sett att det nog finns några saker här som har större massa och antagligen är stora nog att kallas för planet. Och en då som man nu då är på väg att kanske identifiera är då planet Y, som då är 25 gånger större än Pluto. Kittlar det här?
Kittlar det här? Men är inte liksom... Jag tycker att en väldigt viktig aspekt av Nibiru-konceptet är ju att den är i teleskopskugga och på väg mot jorden. Att det finns liksom... Alltså, en av grejerna varför Planet X är så omtalad i konspirationssvängen är ju just där att den på något sätt utgör ett hot. Jag känner inte att Planet Y... omstoppad av massa goa smågrus i Kuiperbältet. Jag kanske inte känner det för planet Y.
Nej, alltså det ska ju sägas att planet X då, som liksom så här då folk har pekat ut som Nibiru, det är också att den finns ju antagligen i Kuiperbältet. Men man vet liksom så här... Man har inte observerat den, och man kan liksom inte helt fastslå att den existerar, men på grund av hur andra saker rör sig i området så vet man det. Men att då planet Y är liksom ytterligare en planet som man då till och med hoppas kunna observera de kommande åren här, för att den då bör passeras på ett sätt så att den bör passera på ett sätt så att vi kan, skulle till ett sätt kunna titta på den. Men jag tänker att du piggar upp en ny planet.
Det gör det definitivt. Definitivt. Men jag tänker också så att vi behöver ha lite principer då, för liksom, man växte upp och lärde sig Pluto. Sen tar vi klassificerar ner den. Den är inte en planet. Nu får man inte lära sig om Pluto. Här kommer någon ny kandidat in då. Planet Y. Vi har planet X som eventuellt då liksom kan verifieras så småningom också. Sen Pluto lite som en outlier. Jag känner att det behövs liksom en definition då på... Jag vill ju att solsystemet ska vara konkret. Det ska vara tydligt vad som är vårt solsystem. Att det blir lite löst i kanterna. Att vi har de här 8 planeterna. Sen har vi också lite skit i Kuiperbältet. Jag gillar inte den beskrivningen av vår omvärld. Det blir väldigt... otydligt.
Ja, men jag kan också gilla det, alltså den otydligheten i att så här... Det understryker än en gång liksom hur lite vi vet, att vi har inte ens koll på vad som finns på bakgården liksom. Att vi liksom så här, Olbers paradox och grejer, vi tänker på liksom så här, hur det funkar där ute bland alla galaxerna, men bara så här, typ städa framför egen dörr först kanske, kartlägg Kuiperbältet så kan ni titta bort längre bort sen.
Är det inte otroligt att vi inte vet mer om bakgården.
Eller det är så här, det är otroligt, det är lite hisnande, för man tänker att vi har sån jävla koll, men vi, bevisligen så kan liksom med kosmiska mått med en planet finnas rakt under näsan på oss, och vi har inte en jävla aning.
Vi har ju...
Och där är också det tunga argumentet för Nibiru, att de inte ens... Ja, och så vidare.
Men undra, här ska jag langa upp en, här ska jag langa upp en tes. Eller en, förlåt, en hypotes kanske. Kan det vara så att när man slår in på den akademiska banan så är det otroligt mycket mer kittlande och lockande att slå in på banan där man liksom undersöker saker som ligger tusentals ljusår bort. Den djupa, djupa rymden. Det är där man vill vara. Det finns ingen som går in i liksom en akademisk snurra och tänker så här: vår bakgård här i solsystemet, den ska jag jobba med. Varför blicka längre bort än så? Det verkar onödigt.
Jo, alltså, så är det ju såklart. Vad heter det? Och man fattar ju det också såklart. Alltså med den argumentationen så är det också så här, börja med havets botten. Där har vi ju inte heller liksom koll på vad fan som finns. Alltså, jag fattar ju att så här, det blir mer spännande att titta längre bort. Även ifall det såklart säkert är jättespännande att titta på havets botten också. Men liksom, vad heter det... De stora frågorna pockar ju ofta mer än de små. Även ifall man då inte har besvarat de små frågorna än, så hindrar det ju inte från att tänka väldigt mycket på de stora, så att säga.
Nej. Ja, spännande. Vi, ja, men så här, du frågade, är du inte peppad på en... Jo, jag är peppad. Kul. Mm. Planet Y ska vi följa upp.
Jag lovar att följa Planet Y och rapportera.
Mm. En annan sak som vi har lovat och som vi har missat nu, jag tror att det är 3 avsnitt i rad som vi hade synkat det innan. Att det här tar vi upp i det här avsnittet, och sen så när jag har suttit och klippt så bara helvete, vi glömde ta upp det. I somras så snuddade vi en tanke om att läsa William Gibsons novellsamling Burning Chrome. En samling noveller från tidigt 80-tal, som där vissa av dem var föregångare till hans mer kända verk som Neuromancer, Count Zero, Mona Lisa Overdrive.
Sprawl-universumet, så att säga.
Sprawl-universumet, precis. Det är William Gibsons första liksom... ja, men han doppar tån i cyberrymden, helt enkelt. Mm. Och tanken är att vi läser den här novellsamlingen en novell i taget. För de är ganska korta, så att man har ju möjlighet att närläsa lite grann om man vill. Mm. Och så. Jag tänker vi behöver ringa in det här på något sätt, för varför ska vi göra det här just nu? Och då liksom... Men jag tycker det finns någonting intressant i... Det man inte vill göra, det är ju att läsa och se... Hur blev det då? vad fick han rätt i? Mm. Det kanske inte är så, det kanske inte är jätteintressant, liksom, om vi inte har en bra take på det. Men däremot, så här, det finns ju någonting i tanken på att vi... Liksom, vi inte, hans framtid är ju alltid... Det finns inget årtal oftast i hans grejer. Oklart om det gör det i de här, jag minns inte det faktiskt. Men jag tänker att så här, framtiden såg ut så där i början av 80-talet, som han skildrade. Är det även vår framtid? Är det här fortfarande en framtidsskildring?
Mm, just det.
Är det en framtid som aldrig blev av? Är det retrofuturism till och med? Jag tänker att man kan närma sig från det där hållet och se, är de relevanta eller är det här en del av den där sci-fi-guldåldern som man inte behöver bry sig om längre? Kan vi skriva av?
Ja, men det är ett intressant mål på något sätt att se, är det dags att William Gibson förpassas till klassikerhögen och därmed då är liksom mer kuriosa än relevant för en samtida läsare, så att säga.
Ja, det är väl en jättebra ingång i det. Och så kan man liksom se om de har liksom mätt upp... Vi kanske ska sätta ihop, vi har haft fina frågeformulär kring tågcirkeln till exempel.
Just det.
Vi kanske borde ha ett batteri frågor, liksom tre nyckelfrågor som vi formulerar och liksom besvarar varje novell med. Det har vi inte förberett. Det var någonting jag kom på nu.
Ja, men ska vi ta det i läxa då, du och jag, till när vi läser den första novellen, att även då ta fram någon slags form för detta.
Ja.
Men jag tycker också att vi läser då, det är 10 noveller. Jag tror att de har getts ut, alltså att Burning Chrome då som novellsamling har getts ut i lite olika utgåvor, med lite, någon gång har man slängt in någon novell extra och så vidare. Men vi kommer utgå från den versionen som gavs ut 1986, med 10 noveller, och även den ordningen då. Står i den. Men jag tycker också att vi till den första novellen även läser Bruce Sterlings förord till den här boken. För jag tror den också det förordet ligger ganska bra i linje också med just den här utgångspunkten som vi just har kommit på till cirkeln, nämligen om var befinner sig William Gibson i relation till liksom science fiction-genren idag.
Toppen.
Och då är det alltså Johnny Mnemonic vi börjar med.
Ja, det är nästa gång.
Behöver man se filmen också, eller räcker det om vi...
Nej. Filmen är väl en ganska fri tolkning.
Ja, minns Ice Cube har väl en ganska kul roll i filmen, om jag inte missminner mig.
Just det.
Coming at ya, low tech style.
Har en vag minne av den repliken. Ja. Toppen.
Bra, men så till nästa avsnitt då, så läser vi helt enkelt Johnny Mnemonic och förordet till novellsamlingen Burning Chrome. Det är också så här, vi kommer säga Burning Chrome, då menar vi novellsamlingen. Vi menar inte novellen Burning Chrome. Den är ju med, den kommer vi läsa som sista novell, men vi är tydliga med det, att när vi säger Burning Chrome menar vi novellsamlingen.
Prima! Då tar vi och avrundar för idag helt enkelt. Tack så mycket för att du hänger med och lyssnar.
Ja, ta hand om dig.
Ha det fint, vi hörs snart.